Radioplay.
Härlig är jorden, härlig är Guds himmel och härligast av allt är våran podd. Välkommen till Inaktuellt i studion, Hans Wiklund.
Ja, hej du.
Nysprungen från vår, får man säga, handikapptoalett. Vi har en toalett för funktionsnedsatta.
Jag har inte varit där.
Var var du då?
Någon annanstans.
Okej, det var nämligen låst till handikapptoan. Var det du som satt på handikappmuggen, Bergman? Får man säga handikappmugg? Man får inte säga Frölunda Indians längre.
Ja, men jag var där.
Ja. Ja, men var det någon som hade en funktionsvariation inne i huset så var det kanske den personen som var där.
Okej, men hur ser man det då, Hans? Går inte att se kanske.
Ja, det beror på.
Tal om inte gå och se. Den här podden ska vara rykande aktuell. Jag måste ju bara nämna att igår var det Guldbaggegalan på tv vid denna upplagas presssändning. Och Oliver Bergman, din farfars bror, har ju ett specialpris, Ingmar Bergmans stipendiet, som delas ut till någon. Och Hans, vem fick det i år, hörru?
Jag vet inte, specialpriset gick ju till Susanne Osten.
Just det, hon stod upp och skrek om patriarkatet. Och, alltså det är ju inte film längre på Guldbaggegalan. Det är ju politiska brandtal mot den heteronormativa vita medelåldersmannen. Det vill säga du och jag, Hans.
Ja, räknat in oss i den skaran.
Men kan inte få vara funktionsnedsatt i alla fall.
Jo, det kan det vara, eller det är du. Men däremot så finns det ju en intressant berättelse. Det är ju så att Susanne Ostens mamma var ju en omhuldad filmkritiker faktiskt på 50-60-talet, och hon råkade i luven på Ingmar Bergman, och Ingmar Bergman han svor att förpesta Susanne Ostens mammas liv. Så småningom så gick hon under i alkoholångor och så vidare. Så
att, ungefär som du och jag.
Ja, fast vi har ju ändå inte gått under, så att säga.
Nej.
Men Bergman fick sin hem, det är det jag vill säga. Och därmed sagt så var väl Susanne Osten inte heller Bergmans favorit. Nej. Och vice versa.
Just det. På tal om favoriter, filmen som vann har setts av 1245 personer på biograferna.
Folkets bio.
Just det. Costa Rica inspelade i, och hon sprang ju upp flera gånger, den här tjejen som hade vunnit. Och till slut stod hon bara och gjorde ett handhjärta och körde lite värdegrund. Hon hade inget mer att säga.
Men hon avrättade väl patriarkatet vid något
tillfälle? Jo, visst. Hon sa att kampen mot patriarkatet fortsätter. Ja. Det är ett rakt citat. Och sen vänder hon sig om och vill tacka producenten som då är en man. Ja. Det kändes ju något farsartat.
Ja, alltså han hade ett mansnamn, men du kan inte vara säker på att det var en man. Det är inte alls ens troligt. Passa hon på att tacka för att alla de här skattepengarna som vi har öst över Centralamerika till den här filmproduktionen. För det här är ju ingen svensk film på något sätt. Så jag begriper inte riktigt varför vi ska finansiera den till att börja med.
Det är ju mer stålare än vad Oliver North sprutade in för att bekämpa kontrasrebeller med en socialistisk agenda, värre än Göran Greider i de nicaraguanska djunglerna. Ur dessa djungler föddes sen städerskan som greps på, nej, inte bar gärning. Var är hon förresten, städerskan utan kollektivavtal?
Från
eller
Nicaragua.
Vänta, förlåt mig, inte, nu sa jag fel här. Jag får inte säga funktionsnedsatt, jag får inte säga Che Guevara-ordet.
Och inte städerskan.
Nej, vad ska jag säga? Sanitetstekniker.
Ja. Jo, men hon lever ju och verkar. Hon hör ju till de här 10 000 senaste personerna som skulle ha utvisats ur Sverige, som har försvunnit spårlöst. Det visade sig att de hade ingen lust att lämna Sverige trots att vi hade sagt till på skarpen, och numera är de efterlysta då. Och det är alltså 10 000 sista månaderna. Skuggtalet är väl någonstans ett par hundratusen personer som befinner sig i landet som då normalt inte skulle göra det.
Men många av dem som befinner sig i landet får göra det i och med att vi har en fri arbetsmarknad inom EU. De som skäller på EU-migranter och säger att vad har de på att tigga massa mynt ner i tunnelbanan för? Då tar de inte Swish, de där. Är inte Bukarest och Rumänien med på banan? EU-migranter har ju faktiskt rätt att vistas i Sverige i 3 månader enligt gällande EU-lagstiftning. Ja. Nu är problemet att de där 3 månaderna ofta blir 3 år.
Ja, det är det jag säger, och därmed så är de då inte här lagligen. Så att,
inga olagliga människor, Hans. Det finns ingen människa illegal, Hans. Handhjärta på den.
Ja, man kan inte lagstifta mot fattigdomen.
Den är bra också.
Ja, det är Stefan Löfven som kom på den. Det gjorde han bra.
Den skulle vara tryckt på baksidan av mjölkpaket. Där stod det lite så här förnumstiga floskler förr i världen. Man satt och käkade kalasbuffar i frukostbord och väntade på att farsan skulle komma hem på halvfyllan. Satt man i kallingen och läste. Vet du att 7 av 8 kor är prick? Och en nyckelpigas prickar är helt unik. Ingen nyckelpiga har exakt lika många prickar som en annan nyckel. Ja,
skämtar du? Hur kan det vara så?
Jag vet inte.
Det är otroligt, Jonas. Det här är jag måste ha läst slarvigt på mina mjölkpaket.
Varje nyckelpigas vingavtryck är helt unikt för just den nyckelpigan.
Är det som ett DNA med ett fingeravtryck?
Förra året skulle vi utvisa 10 000 nyckelpigor. De försvann ut i skogen någonstans på okänd ort i Sverige. Ja. Det är kul också när den här nyheten slår ner som en bomb. Då är det liksom någon tant de har skrämt upp från tullpolisen, en deltidsjobbande halvsjuk pensionär med pansarlugn som stod och hasplade ur sig någonting. Att ja, vi gör ju vad vi kan utifrån de resurser vi har, vi inom tullen och sånt där. Mm. Sen var det någon vid gränspolisen, eller möjligen var det samma kvinna, det är ju så ordnat nu, så att tullen och gränspolisen är ju samma sak. Så ska du in och ut, ut eller in och ut, så är det ungefär som Haijby på Gustav V. Det är samma personer som kollar att det går rätt till.
Ja, just det, precis.
Exakt. Och sen var det någon inte rikspolischefen, han är ju sjukskriven. Men det var ju någon polischef i Region Skåne som skulle haspla ur sig där. Mm. Vad sägs om att nagelfara någon politiker som sa, jag citerar rakt, det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Vad sägs om att säga till en politiker, vad hände här? Här var det 10 000 personer som enligt svensk lag inte hade rätt att vistas i landet. De försvann vind för våg därför att de har salondörrar på våra förvar. Ja. Och jag är emot att man ska förvara människor i förvar. Släpp fångarna loss, det är vår. Dags för lite outlaw country, Hans, innan vi glömmer bort det, hörru. Jaha. Sug på den här.
Kasta dig aldrig i detta fördärv. Det smakar så gott, men du mister din skärm. Cigaretter, whisky och vilda kvinnor.
Ja. Hans Wiklund.
Känns ju lite daterad den där, men
ja,
så är det väl med country. Det är ju patriarkatet i sin linda.
Vad är de säger? Ofta är countrylåtar daterade innan de ens har spelats in. Lex Hasse, kvinna Böske Andersson.
Du, jag tänker på den där städerskan från Nicaragua. Hon lät ju intervjuas i tidningarna.
Nej.
Jo,
är det sant?
Ja, det är helt sant. Hon var väldigt talträngd också. Hon berättade att hon hade varit hemma hos Magdalena Andersson åtskilliga gånger och putsat och fejat. Hon visste ju dock inte att det var statsministern eller vid den tiden finansministern som bodde i det här Nackahuset. Men nej, det var ingen fara med det, så att säga. Utan hon stortrivdes här, och nu hade hon ju då blivit utsatt för en massa umbäranden och tyckte nog att hon kanske borde få stanna i Sverige efter det här debaclet. Och ja, varför inte?
Ja, varför inte, Hans? Mm. Det här är väl ett särskilt ömma fall, ungefär som när Ann Linde klev upp på podiet nere hos hon var inbjuden till ett NATO-möte
med självaste Stoltenberg och sen en finpuling som stod bredvid och höll truten också, men de säger ju inte så mycket normalt.
Finnarna säger ingenting sedan de fick ett samarbetsavtal med svenska försvarsmakten, för då känner nog till och med finnarna att oops, här är vi ute och fiskar lite. Vi kanske istället borde gått med i NATO, fast å andra sidan, då rullar ju ryska tanks in över Karelska näset som en repris på 1944. Tunte maten, Sjötilas, glöm aldrig okänd soldat, de finska unga lejonen som fortfarande ligger begravda i jordmassorna vid Karelska näset. Ja. Här är en riktigt historisk referens. Se gärna Rauni Mollbergs film från 1985, Okänd soldat, som bygger på Väinö Linnas klassiska roman Okänd soldat.
Ja, nu var det väl så att Sovjetunionen startade ju kriget mot Finland redan 1939, va? Så att,
det är sant. Ja. Eller var det verkligen de som gjorde det?
Du tänker att det var finnarna som startade?
Ja, ändra var det Skandiamannen eller också var det NATO som hetsade som vanligt, alltså. Ja. Nej, men hon var inbjuden faktiskt och pratade med Stoltenberg som är NATO-chefen. Hon fick ju beröm, våran Madame Mim, alltså försvarsminister, förlåt mig, utrikesminister, just nu är det samma person nämligen, utrikesminister Ann Linde. Hon hasplade ur sig att vi står enade med beslutet att Ukraina har rätt att gå med i NATO om de så behagar. Ja. Och det var ju så att samovaren gled ur prutten på Putin i Kreml, han hörde det där. Mm. Därför att om Ukraina skulle få för sig att ansöka om medlemskap i NATO, så skulle ett, NATO förmodligen säga nej. Två, om de skulle säga ja, vilket de förmodligen inte gör, skulle det utbryta ett krig. Mm. Nu har ju ryssarna hotat. De har ju rullat upp 96 000 man. Det som i slarvigt tal i Expressen, denna pålitliga tidning, kallas över 100 000 man. Mm. Längs hela gränsen mot Ukraina. Röda armén ställer upp mangrant. Så här mycket Röda armén folk har de inte varit sedan de avrättade polska officerare i Katynskogen 1941. Historisk referens. Får jag fråga en sak, Hans? Ja. Är inte det här ett spel för gallerierna? Vem sätter upp en 34 mil lång front nu för tiden? Är inte små ingrepp, alltså Irakkriget.
Du tänker på de här kirurgiska ingreppen.
Ja, men man går väl rakt in på ett enda ställe. Man bygger väl inte upp en hel front på ungefär 30 mil och laddar upp 100 000 soldater. Mm. Det gjorde inte ens Le Grand Armé, ja. Napoleons stolta gossar från vinfyllodistrikten i Paris där de tågade mot Moskva.
Ja, jag säger inte det. Jag tycker att det är ändå en manifestation, en maktdemonstration. Jo. Och vi gjorde ju samma sak på Gotland, även om det har varit lite glesare i leden där, så att säga. Mm.
Där fick ju Sverige beröm för att vi ställde upp för Försvarsmakten på Gotland. Tror inte du, Hans, som är en duktig utrikesreporter, att NATO ringde Sverige: hallå, kan ni placera lite folk på Gotland?
Bara så att det ser ut som något.
Ja, exakt! Nej, det går inte. Vi är på könsneutral genuskurs på Södertörn med vår försvarsmakt. Rulla ut skiten. Och jag vidhåller ju, Hans, att de bassarna och bissorna och...
transerna.
Ja, hur många transer har vi här med? Jag vet att Syren ÖB är lite åt det hållet.
Jag vet inte, det har ju blivit jättebesvärligt nu på militärutbildningen i Enköping här med flera anklagelser om att befälarna använt fula ord och låtit rekryterna träna för hårt och allt möjligt. Och det där kommer ju inte sluta där, utan det kommer bli rätt sak utav det här troligtvis. Det måste ju Putin ändå tycka är lite festligt.
Var inte det ett elitförband också?
Ja. Ja.
Vad var det de hade kallat dem? En person har blivit kallad för tjockis i duschen. Ja. Och då anmäler han det till regimentsledningen, ja, som kränkning.
Det var en sexuell kränkning till och med.
Tjockis?
Ja, men det beror på vad fettet satt, vet du.
Jag säger som tjocka Liverpool-supportrar: you'll never walk alone. Fettvalka mår man bra av. Ja. Vad är det jag brukar säga ibland, Hans? Jag har inget problem med min fetma. Det är de andra i bastun som har problem med det.
Du, jag tänker på det här med rysskräcken. För det är ju många nu debattörer och så vidare som säger att det är den här nymånade rysskräcken, att svenska alltid har varit rädd för ryssen. Om du inte sköter det så kommer ryssen. Det sa ju min pappa ibland till mig när jag var liten. Till exempel om jag hade sniffat kontaktklister eller om jag hade snott äpplen eller någonting. Och sen kunde han också bli, när jag redan hade gjort något skit, då sa han så här: nu blir jag rysk på dig, pojk.
Ja.
Och då visste man att det kokta fläsket var stekt, inte sant?
Ryska, ett gammalt bonduttryck från det gamla bondesamhället för ilska.
Mm. Ja. Precis, och då det var, etymologiskt kan man ju då härröra det lite på olika sätt då. Men många anser att det har med själva rysskräcken att göra. Och när formulerades rysskräcken då? Ja, en del tycker att det kanske var på medeltiden då, att gotlänningarna hade handelsförbindelse med Novgorod, och här utbröt ju konflikter med jämna mellanrum, och framförallt så attackerade ryssarna då städer i Finland som på den tiden var svenskt. Det kunde vara kazaker eller mongoler eller möjliga konstiga figurer som vi svenskar aldrig hade sett förut. De ondsinta, snedögda, läskiga barbarer beskrevs de som.
Funktionsnedsatta hobbitar som kom på små, små mustanghästar från de ryska steppen och gjorde exakt ungefär vad de ville med de svenska provinserna i svenska Österbotten, finska Österbotten. Det här var ju svenskt territorium alltså.
Precis, så var det. Och sen så hade vi ju då också...
Men när är det här? Är det 1200-talet?
Nej, det här är medeltiden.
Ja, ungefär alltså när Rolling Stones bildas som orkester.
Ja, eller Joe Biden tillträdde som senator. Sen så har vi då under Gustav Vasa-regimen så kunde man ju också använda sig av rysskräcken. Då var det egentligen inget reellt hot, men Gustav Vasa var inte mer dum i huvudet. Han behövde ju legitimera höjda skatter och militär mobilisering och lite annat under den här perioden. Och då var det ju ryssen man varnar för. Kommer ni ihåg vad som hände på medeltiden? De där hundarna, de här halvaporna, med utan någon som helst moral i kroppen, de hackade oss i små bitar med yxor och svärd och så vidare. Så det var en passus, men egentligen så den riktiga rysskräcken, den kom sålunda efter 1710. Och då hade ryssarna då börjat bygga en rätt imponerande Östersjöflotta med både högskepp och galärer och allting runt den finska viken där.
Man har just också slagit Karl den XII, slaget vid Poltava. Ja, välkommen alltså till den rykande aktuella podden Inaktuellt. Året efter Poltava, det är då Peter den Store, eller... Peter med den store som han kallades i...
Ja, det var ju alltså internt när de båda bastu.
Ja, han hade ju en egen hajby. Peter den store och drottning Kristina, det är ju klassiska homosexuella
ja, vet jag inte,
kungligheter genom historien. Men sånt där ska ju tystas ner i skitmedia. Men ja, i den här podden ska väl det komma ut.
Ja, det ska väl komma ut. Hur osant det än månde vara. Peter den Store, han förde ju förhandlingar med Sverige under hela den här tiden. Samtidigt så skickade han ut fartyg mot Umeå. Man brände ner Umeå. Man gick till våldsamt angrepp där sommaren 1719. Framförallt var de här snabbfotade galärerna. Vet du vad en galär är för någonting?
En galär är ett mindre fartyg som är så benäget och så beskaffat att det kan gå föras framåt på väldigt, väldigt grunt vatten.
Ja, den sticker lågt, ja, som man säger.
Och som Bosse Hansson i Florida. Ja. Hur lågt kan det bli egentligen? Ja, inte lägre än Bosse på knä på ett utegym i Florida.
Ja, då blir den inte lång, hörru.
Nej, verkligen inte.
Men galärerna var också som så att de drevs ju med åror, både segel och åror, så att de var ju lättmanövrerade. Man kunde ju göra snabba attacker in på grunt vatten, och det var det som gjorde galärerna så framgångsrika.
Är inte sista slaget vid stormakt tiden, det är slaget vid Selånger där en svensk bonde här hoprafsade ungefär som om vi skulle samla ihop glada fyllon från restaurang Baronen i Vällingby, Försäkringskassan, lite sån här vabbfuskar och annat, samla ihop dem i en hög, utrustade med pinnar, käppar och några korta svärd och sen jagar ryspacket på flykten. Det var en bonde här vid Selånger, förstärkt av, jag tror, Västerbottens regemente, som då är det 1719 som man driver ryssen ut till havs igen, va?
Det stämmer.
Och nu kommer hem den med ryska fartyg i Östersjön.
Ja, men hoppa inte fram för långt nu. Nej, 1719 ligger vi på nu. Och då är det de snabba galärerna som gör attacker mot norr och söder om Stockholm, kan man säga. Man går in mot Gävle. Där åker man på dängen faktiskt, ryssarna. För där har vi ju de svenska, jämtländska... vad fan heter de där?
Var det jämtlänningar i Gävle? Satt de på Harry som vanligt och kröker? För det roliga med trojanska hästen är också en gammal historisk referens. När de grekiska...
Vänta, nu är vi i Grekland?
Ja, de grekiska trupperna gömde sig i en häst för att, för att kunna invadera Troja. Samma sak gjorde ju Jämtlands regiment i Gävle. Hoppar in i en stor jävla halmbock, vet du, och överraskar ryspacket.
Jämtlands dragoner då. Och,
så var det.
Precis, och de pressade tillbaka ryssen. Då fick man nöja sig med ryssarna då att gå mot Norrtälje istället. Så man brände ner Norrtälje. Och sen så gick man ju då in i Stockholms skärgård så småningom. Syftet var att komma rakt in i Stockholm med sina galär och förhoppningsvis högskepp också, så man skulle gå in genom Baggensstäket, precis där jag bor för övrigt, en historisk referens, så att man gick ju då i land på Möja och Stora Nassa och Grönskär och Rölöga och så vidare, tände eld på husen, brände ner åkrarna, jagade djuren på flykten,
struntade fullständigt i munskydd och socialt avstånd. Man pikinerade ner 100 kilos tjocka feta piger som inte hann undan där i skymningen när ryssarna satt i skräck. Vid slaget vid Stäket, pratar vi, är det 1720?
Nej, 1719 fortfarande.
Okay.
Ja, så att man fortsatte, det var så terrorverksamhet de här små grupperna ägnade sig åt, de här ryssgrupperna då. Och det var här, tror jag, skräckbilden började målas upp av ryssen. Plötsligt kunde han dyka upp, plötsligt så stod han ute på ängen, ryssen, och de var ju barbarer så att säga. De betedde sig inte så där finstämt som de svenska soldaterna gjorde. Svenska soldater var ju inte så mycket bevänt med just det här. Vi hade ju lite dåligt med legoknäck där hemma, men det var ju mycket bönder ute som hade, de hade ju skäror och liar och högrepar och sånt där, så det i kombination med att de hade kastruller och trummor som de stod och slamrade med när ryssen kom.
Det är här den svenska dansbandskulturen föds.
Det måste vara det, för att här kunde man då skrämma ryssen, att det där låter ju som att de har mycket på gång där borta, medan det var bara fyra vindtyriga bönder som satt och slog på kastrullock så att säga.
Ja, men exakt, så var det. Och där kommer alltså rysskräcken ifrån.
Rysskräcken.
Birger Schlaug hade ju någon märklig krönika. Han säger att Ryssland och Putin inte alls hotar varken Ukraina eller baltstaterna. Han hävdar att det här är ju lobbyister från NATO som återanvänder det som du nyss har beskrivit för oss, som återanvänder den gamla ryssskräcken för att hetsa till mer medel åt försvarsmakten och sen, enligt klassiskt Birger Schlaugmaner från vänsterkanten i bastun, för att öka försvarsanslagen och således de kapitalstarka vapenfabrikerna som ägs då av folk i New York, Israel, Tjeckien, och en kanske inte riktigt...
Inte i Tjeckien, men och det är ju samma sak...
Jo, men Skådaverken i Tjeckien, som numera är tyskägt, ja, tillverkar ju vapen. Och varför är inte tyskarna med nu när hela Europa rustar upp och ska knäcka Putin vid Ukraina? Tyskarna är ju rädda för att de ska stoppa gasströmmen från skinkorna på Putin, för då hamnar ju tyskarna i riktig... Då hamnar de i limbo, därför att tyskarna har ju liksom oss stängt av kärnkraften utan att ha någon hållbar...
Nej, jag trodde du menade att deras gaskamrar där nere skulle stå stilla om de inte fick gas från ryssarna.
Oh, där kom det!
Ja, där fick de. Nej, tyskarna kan vi inte räkna med. Fransmännen och holländarna har ju ställt upp på vår sida trots att vi inte är med i NATO. En annan intressant grej, det är ju den här Mats Knutsson. Du vet, han som är gift med hon, den där Knutsson som jobbar på fritidsresor, som efter tsunamin gjorde jobbet åt regeringen och åt MSB eftersom de inte var så intresserade. Minns du det?
Hon som gav tsunamin ett ansikte, hon blev ju folkkär och hamnade till slut i På spåret, och sen ska hon väl sommarprata. Jag tror hon ska vara med i Mästerkockarna och Let's Dance också. Ja. Hennes man är ju inrikespolitisk reporter och får alltid bedöma ungefär vad Sverige tycker i objektiv media. Jajamän. Han och ingen annan. Ja. Han ser numera ut som lite grann, om du kommer ihåg gamla kommunistledare, nej förlåt mig, antikommunistledaren Chiang Kai-shek, som Mao Zedong klubbade ihjäl med träpåkar ungefär 1948 när Mao Zedong inledde sin kommunistiska kulturrevolution. Ja. Den som idag hyllas av liket Jan Myrdal.
Nu är det lite orättvist för att han såg ut som Chiang Kai-shek vid det tillfället. Han hade fått en anafylaktisk chock och hans ansikte hade svullnat upp och antagit kinesiska former. Kommer du ihåg det? Det var ett enstaka tillfälle han såg ut som Chiang Kai-shek.
Okej. Okay. Han har fått en chock. Vad var det då?
Jag vet inte. Han äter jordnötter eller legat och kramat med ett pälsdjur. Jag har ingen aning. Men skitsamma. Det som är intressant är att den här Knutsson nu skrev en krönika här förleden. Precis som det här med rysskräcken, som din kompis, vad heter han, kommunisten Schlaug där hade skrivit. Men det har också dragit slutsatsen. I en passus så skriver han att, och det här, jag citerar i stort sett ordagrant, det som många upplever som en rysk aggression. Vänta nu. Upplever som en rysk aggression. Är inte det där en rysk aggression? Vad fan är en rysk aggression då, Sveriges Television oberoende organ?
Ja, det är faktiskt märkligt.
Det är sorgsamt.
Vi ska vända på varenda sten för att våran försvarsmakt ska stå redo om vi dras in i en internationell konflikt. Under den första stenen, där hittar de säkert oberoende SVT som uppfattar det som en aggression. Alltså om det kommer en rysk stridsman och sköter med ansiktet med en 49 mm gammal haubits monterad och klar, ungefär som Haijby på Gustav V, så skulle de utreda det, och sen skulle någon säga att det är inte jag som är ansvarig för det här, ungefär sommaren därpå liksom.
Ja, och sen säga att det inte är säkert att det där var en aggression.
På tal om,
kan ha varit ett misstag.
På tal om aggression, den här antivaxparaden med folk som var emot covidpass, den målades ju ut liksom i media att ja, här är det då fotbollshuliganer, new age-flummare, 5G konspiratörer och vad var det mer? Nordiskt,
djurvänner.
Exakt. Och dessutom alla som inte röstar på Socialdemokraterna, det vill säga nazister, rena råa nazister med blåbruna Kristersson ungefär i spetsen. Alltså de målade ut den där antivaxparaden i Stockholm och i Göteborg, där den då var faktiskt otillåten, kan jag väl säga. Men är det något med demonstrationer, så är de bästa demonstrationerna är väl de otillåtna. Annars ingen fransk revolution. Annars ingen gardesrevolution i Bryssel 1806.
Ingen Black Lives Matter.
Nej, exakt, exakt. Men den där paraden, var det en antivaxparad? Det var väl ett uttryck för åsiktsfrihet. Jag kan tycka vad jag vill om människor som förnekar vaccinets effekt och omikron och fladdermusburgare och all skit det. Men man har väl ändå rätt att ha sin åsikt, hur märklig den än må vara. Någonstans när man utmålar folk med en annan åsikt än normen som myndigheter och politiker har bestämt. Mm. När man utmålar dem som ungefär funktionsnedsatta i skallen eller att de är nazister, då blir jag orolig, Hans. Då är verkligen coronapandemin på allvar ett hot mot vårt kraschade folken. Ja. Mycket mer än kanske 10 000 utvisningsbeslutade på vift i våra förorter.
Ja, de var ju för övrigt också där.
Ja, de var ju där.
Som utfyllnad. Det här var ett jävla bra gig för er här. Det är cash betalt. Gå och ställ er här bland de här knasbollarna med foliehattar.
Den enda som inte var på plats var ju Helge Fossmo.
Han kom ut först på söndagen från fängelset.
Oh, hur märkligt det där. Dömde till livstid men släpps ut efter 2/3, som fortfarande är legio, fastän Morgan Johansson, som också hittade under en sten när försvarsutredningen letade efter folk som var ansvariga. Mm. Han lovade ju att straffrabatten skulle tas bort och den här två tredjedels frigivningen också. Var inte det ett löfte?
Nej, alltså det som man kallar lite skämtsamt för straffrabatt, det skulle man ju titta över, men att man får gå efter två tredjedelar, det har man inte tänkt göra någonting åt, utan det kommer att ligga kvar. Så det har aldrig varit en diskussion ens faktiskt.
Är det sant? Ja. Vad har jag fått ifrån? Är det...
Ja, det är från din alternativ nazistmedia på nätet som du
ja,
sitter och läser.
Eller som den heter i dagligt tal, Svenska Dagbladet.
Just det, det jag tänkte på.
Jag saknar Ivar Arp innan han försvann in i konkursboet Bulletin och Kvartal och allt vad det heter. Ja. Men vad hände med Fossmo? Han är ju lös nu.
Ja, precis. Han gick ju lös då efter 18 års fängelse. Han har väl inte skött sig så där helt perfekt. Han har ju fortsatt att göra det han gör, det vill säga manipulera sin omgivning. Han lyckades ju bli tillsammans med en kvinnlig lägervakt, tänkte jag säga. En kvinnlig, det var ingen läger, det var ju en plit där, som han sen manipulerade och började pressa på olika sätt för att vinna fördelar. Men och det är väl sånt man får räkna lite med. Om du sätter en sån kille och har kvinnliga vakter, det är ungefär som Madsen när han sitter på fängelse i Köpenhamn för att ha styckat en svensk journalist ombord på sin hembyggda ubåt. Ja, men den här Madsen, han verkar rätt hyfsad på att manipulera omgivningen, inte minst kvinnor. Ska vi inte ta och sätta ett par kvinnliga väktare och psykologer och hantera honom? Och hoppas på det bästa. Det är ändå... stickes det med patriarkatet, men kvinnor är lika tuffa som män och så vidare.
Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, och sen Helge Fossmo som frigivs nu då. Han har ändå skött sig bättre på kåken än Runar Sögaard, som har till och med tjafsat om att anstaltschefen var muslim. Ja. Vad fan heter med någonting?
Nej. Alltså, Runar är ju ett särfall inom kriminalvård. Alltså det sitter ju mördare och terrorister som beter sig trevligare än vad Runar gör, som ändå bara sitter för skattebrott.
Det var rätt kul när hans sångfågel och sångsolissa Carola dök upp i, vad är det, Sikta mot farmen eller Fångarna på stjärnen eller vad heter det, något sånt underhållningsprogram i tv.
Internerna på slottet.
Exakt. Nej, jag vill faktiskt inte prata om Runar.
Fast lite vill hon prata.
Ja, exakt. Sen var det två helsidor Expressen dagen efter bara om Runar, hur jävla jobbig han var. Ja. På bröllopsresan så kände hon att det här är inte riktigt rätt alltså. Nej. Då hade han brutit mot
11 av 10 Guds bud.
Ja. Han har brutit mot 11 av 10 Guds bud. Mm. Kämpa på. Nej, men Fossmo, nu är han ju fri. Mm. Och vad du sa i veckan, Hans, att han har ordnad sysselsättning.
Ja,
det brukar betyda ungefär i Sverige att man är försörjd av skattebetalarna via försörjningsstöd.
Ja, men det stämmer. Helge Fossmo, efter den här olycksaliga utvecklingen i Knutby, de här morderna, sexskandalerna och sekterismen som han utövade där uppe.
Det gick så jävligt.
Dömdes han 2004 då till livstidsfängelse.
Gick ju så jävla illa så gjorde Netflix-serie av det där.
Ja, precis.
Då är det illa.
Där heter han ju inte Fossmo utan någonting annat, för säkerhets skull.
Barnen från Fossmofjället är väl han och Guldspiran, där geten som kommer ramlande. Den här historisk filmreferens, klassisk svensk.
Uppföljaren.
Exakt. Cornelis Vreeswijk spelar ju jätten Jorm i den där filmen.
Ja, och den kommer att spelas i fjällvärlden då.
Exakt.
Nu är Fossmo på fri fot. De klippte fotbojan på han så som i söndags, och nu har han då ordnad sysselsättning. Han ska jobba ideellt inom kyrkan, är det tänkt. Så att det kommer inte att ta många, många veckor innan vi har ytterligare en sekt någonstans i en annan kyrka, och den här gången inom statskyrkan då. Där finns det ju lite mer deg, va? Där finns det mer resurser för Fossmo att hugga tag i. Lite sämre, kanske inte fullt så många unga, snygga kvinnor som man kan få inom frikyrkan. Kyrkan, utan de får hålla till godo med de här tanterna i 80-årsåldern. Men han har ju också blivit lite till år. Han har ju suttit 19-18 år på sluten anstalt. Så att, och det där har det är inte så att det inte syns. Han har ju så de där jävla halstatueringarna han har gjort. Oh, de här 666 Number of the Beast som de jävla hade tryckt in på halsen på honom. Och så den där svastikan i svanken och det. Så att, han har lite uppförsbacke nu, Fossmo, faktiskt.
Det har han verkligen. Och man får väl säga att han kan få råd av grabbarnas grabb, Antje Jackelén. Han sitter ju som ärkebiskop, och han har ju ett gott öga till kvinnor, har man ju hört, den där Antje Jackelén. Vilken lirare!
Inte hen kvinna.
Hen kan vara kvinna, men inte rent officiellt.
Ja, men det där, du är väldigt misogyna här.
Ja, okej. Nej, men då kör påven i Rom bara elskoter på helgerna och ingenting annat, jag lovar det.
Skämt.
Antje Jackelén är den kvinnliga ärkebiskopen. Det var hon som ringde i fara. Nej, det var någon präst på Gotland som ringde i fara och färde klockorna när Moderaterna hade något vanligt typ samkväm under Almedalsveckorna. Mm. Det finns en gammal regel inom Svenska kyrkan, det här är också en historisk referens. Fara och färde klockor. När nationen är i fara och färde så ska kyrkklockor ringas. Det här kan jag tänka mig att de gjorde i Baggensteket, uppe i Selånger, i Gävle, när hunnerna, mongolerna, när ryssarna
kassakerna.
Kom. Kassakerna!
Det är primitiva människor, ja. Barbarer omnämndes de som. Nu får man ju inte kalla folk för barbarer, då är man väl rasist, va? Eller?
Absolut, fast du är rasist bara du är vit, heteronormativ person.
Ja, men tur att jag inte är det då.
Exakt, jag tänkte på det här. Alice Bah Kuhnke, hon sökte jobb som talman i Europaparlamentet. Och så fick hon inte jobbet, utan det gick till en polsk kvinna. Det är ju rasism, ja. Att inte den svarta tjejen fick det jobbet. Jag tycker det är vidrigt helt enkelt.
Svart?
Avgå.
Ja, jag vet inte. Jag tror att Disneyklubben har säkert välkomnat henne tillbaka när hon vill, med tanke på det så att säga kamptal hon höll för att komma in som talman i EU-parlamentet. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Folk såg ju chockade ut.
Alltså jag trodde det var fel på textningen. Nej. På allvar när jag såg vad hon sa för sitt CV-tal om, ja.
Det var öppna gränserna. Och det var, jag vet inte, det var ingenting om miljö. Det borde hon kanske ha tryckt lite mer på.
Ingenting om att ryska armén snart har sina egna hejdukar, sina egna barbarer utplacerade i Kiev. Mm. Denna gamla, gammelsvenska storstad.
Ryss, jävlar!
Där satt den, 2-0. Ryskräcken för mig, det var när man var liten också. Man skulle titta på Tre Kronor mot Sovjet. Ja. Och det kunde bli så här 12-0 till ryssbacket.
Och
man slutade med att man låg och grina i morsans famn för att Sverige var så satans dåliga. Så inte ens Bert-Ola Nolander fick in puckjäveln på ryssbacket.
AIK-aren Bert-Ola Nolander?
Ja,
Bert-Ola.
Ja. Sen finns det ett slut på den ramsan, men jag som AIK kan inte berätta den.
Nej, såklart du inte kan, för du blir ju lynchad av dina kompisar i firman Boys.
Nej, det blir jag inte. Hans, en annan sak, på tal om besök. Fosmo blev frisläppt, några som flög ut också. Det var ju talibaner som hämtade sitt stort privatplan av norska staten för att komma till Oslo och prata om det här med att det är barnfattigdom värre än i svenska förorter i Kabul. Talibanerna satte sig på planet, åkte glada och nöjda, drack väl, det var väl
Blackfree. Men såg du, vad roligt det var när de här liksom skäggaporna kommer in i ett lyxigt privatplan. De har bara suttit i sand och liksom med kameler, och så plötsligt får de sitta i, se ut som rockstjärnor där.
Det såg ut som min gamla särskoleklass när vi för en gång skulle försöka lyxbuss ner till Kanabadet för någon simskola i 3-gradigt vatten.
Man såg, de tryckte på alla knappar och böjde på sätena och de stortrivdes ju där. Särskilt han som... Han som är åtalad för krigsbrott och brott mot mänskligheten, han satt och möst där i sina sjalar.
Det är ju märkligt alltså, den här Anas Hakani. Mm. Han åker till Oslo och så sa hans polare: du, vi måste åka till Oslo. Vadå då? Nej, vi får ingen bidrag från västvärlden längre. Det är bara Sverige som pytsar in 1 miljard via.
Ja, och det räcker ju ingenstans.
Det räcker ingenstans. Vi åker till Oslo, okej. Och så säger då Oslos regering, Jalla. Säger...
Välkommen.
Välkommen, detta är icke någon legitimering av talibanernas maktägande i Kabul eller Afghanistan. Nej, men vad är det då?
Bjuder in ett informellt möte med den nya gangsterregeringen bara.
Exakt, och med på det där planet satt ju en kille som tryckte på alla knappar, beställde extra juice och fick en liten godispåse vid fiskdammen längst
bak. Och jordnötter.
Och längst bak.
Fast man inte får äta jordnötter på flygplan.
Han heter ju Anas Hakani. Mm. Och han är ju polisanmäld nu, och han var alltså... förste ledare officiellt för ett terrorstämplat nätverk i Afghanistan som hette just Haqqani-nätverket. Han är son till grundaren Jalaluddin Haqqani. Mm. Anas Haqqani och Jalaluddin Haqqani är bägge två alltså med på USA:s svarta lista över...
The most wanted-lista över terrorister.
Ja. Exakt. Och han är dessutom, sug på den här innan någon från Norge hör av sig. Han är också, gissa vad han har för titel i Afghanistan, den här killen som sitter på USA:s terrorlista. USA:s blacklist, som till och med gagget Joe Biden fyllt upp vuxenblöja med. Vet vad han är?
Nej, kan han vara stormogul?
Han är inrikesminister. Oj. I den... Ja, visserligen av icke något annat land godkända talibanregeringen. Men tänk dig, en inrikesminister som är stämplad som terrorist av den fria världen, inklusive Ukraina, exklusive ryskräck. Ja. Det är ganska märkligt. Ja, alltså.
Vi får se vad de där samtalen leder till. Kan de kanske, de behöver ju de här bidragen för att fortsätta driva sin gangsterregim. Så att, och samtidigt som halva svenska folket, inte svenska folket, ja, mer eller mindre, snart svenska folket, men just nu afghanska folket kommer att svälta ihjäl.
Exakt. Det är sådär. Lovar ni nu, här får ni 200 miljoner norska kronor, gamla Oslo-pengar och gamla oljepengar. Lovar ni nu att öppna flickskolan ute på ute i vad heter den här provinsen där sånt jävla bråk där de sköt unga brittiska grabbar? Armand. Nej, Helmand. Aha. Armand, jag tänker på Duplantis, det är Mikaelas frikort.
Ja, det.
Helmand-provinsen där det var fullt krig mellan britter och afghaner till bara för några år sedan. Mm. Lovar ni nu att öppna de flickskolor som ni stängde ute i Helmand-provinsen?
De bara, ja.
Såklart, det gör vi. Och så åker de hem och fullständigt skiter i ingådda avtal. Nej, så funkar det ju. Kan vi inte ta dem till Sverige, Hans, någon slags sån här gymnasieamnesti? För just när vi skulle få ordning och reda i migrationspolitiken, då var det 9000 afghaner som utan asylskäl faktiskt fick stanna i Sverige. Det är vad jag kallar det öppna hjärtats politik. Citat Sigrid Combüchen.
Mm. Jag vet inte hur deras turnéplan ser ut och de här skalarna med privatplanet här. Och kommer de att flyga direkt tillbaka till Kabul nu efter den här visiten i Norge? Eller kanske gör de en liten turné, landar i Sverige och en del andra länder.
Säger och vill.
Lite mer givmilda.
Säger, finns inga mer givmilda länder än Sverige. Nej. Och det är jag stolt för när jag går med antivaxparaden. Ja. Vet du vad, Hans? Nej. Det är ganska roligt. Vi klagar mycket på oberoende SVT, men de var ganska så tuffa. De var ute på Oslos gator när talibanerna dök upp. Och många norrmän var ju förbannade. En ska icke snack med slik folk. Nej. De är talibaner. De förtrycker människor, både män, kvinnor och husdjur. De förtrycker alla. De till och med, ja, alla förtrycks. Och så råkar de få tag i någon då. Det är märkligt. En svensk afghansk tjej. Aha. Som tillika var ordförande för SSU. Hon, ja, råkar bara komma gående längs ett spårvagn.
Hon var en talesfigur där vid Medborgarplatsen. Det var, fanns nämligen bara en afghansk tjej och 900 afghanska killar. Men hon, det var hon som skötte snacket.
Exakt. Och hon, den tjejen, råkar dyka upp på en gata vid ett spårvagnsspår på Karl Johan just när SVT:s reporter går fram med en mikrofon. Mm. Vad har du för kommentar till det där? Och sen stod det i undertexten bla bla bla, ordförande SSU Sverige, eller om det var afghansk, någonting sånt där. Men alltså, det är väl märkligt att de råkar på en SSU-ordförande som får uttala sig exakt om vad hon tycker i oberoende statsmedia. Ja. Även om det här var då, jag måste erkänna, rätt i sak, ja, för att citera.
Ja, absolut. Och det är väl intressantare att höra kanske vad hon säger än vad Kreti eller Pleti eller vad Ole och Dole säger.
Eller du, Ole och Dole är något off.
Ja, så här. Jag följer ju också lite grann krimfrågorna i Sverige. Det har ni säkert inte missat, ni som följer podden.
Du är lite av Lill-GV.
Ja, kan man säga. Nytt grip igår. En rappare med miljoner streamningar på olika Spotifys, som det brukar heta. Den här killen är inget undantag. Han är nu gripen för, ja, vad är det, hemfridsbrott kallar man det för. Och det är en samlingsbeteckning egentligen. Och, så, troligtvis så handlar det om att han då har plågat och misshandlat en flickvän under över tid. Både när han har varit på semester nere i södra Spanien och när han har befunnit sig i Sverige. Nu kommer det här ställas på sin spets, det här med konstnären och konsten. Yasin Byn och de här andra, de åker dit för mord, rån, kidnappning, vapenbrott och så vidare. Där kan man då ganska enkelt skilja på person, brott och deras konst, så att säga. Här däremot, här har du alltså en rappare som har begått ett, ja, mer eller mindre, förvisso ett enklare brott än Paolo Roberto och de andra, men ändå är det ju någon som drabbar en kvinna, så att säga. Är det nu är frågan, kommer man nu att stoppa den här rapparen från att fortsätta roteras på P3, eller är det samma sak som gäller fortfarande? Vad tror du, Jonas Sima?
Tack. Jag tror att eftersom han inte spelar Eddie Medusa efter det att han greps för fylleri i centrala Trollhättan 1980 någonting sånt där, så tror jag att här släcker man även ner den här rapparen.
Va,
alltså,
tror du? Men han är ju bra.
Är han bra?
Ja, ja.
Okay.
Han är ett geni.
Ska vi skilja på verket och konstnären?
Ja.
Okej.
Jag vet inte.
Ja, vi kan ju fråga, nu har han kommit tillbaka till studion.
Ingmar Bergman kan du för fan inte fråga.
Kan jag inte? Nej. Bergman, jag kan inte fråga dig, men din pappa också har ju ett förflutet, ja, som...
Han betedde sig som ett jävla svin, men ja, filmerna, exakt, var inget fel på.
Nej, exakt. Där, filmerna ska,
är det samma här då?
Filmerna ska väl visas. Har vi något namn på den här personen? Är det DJ Candy, eller vad heter han?
Rapparen?
Ja, Low Blow, eller Schlaug, eller vad heter han? Skandiamannen, eller?
Birger Schlauger? Ja, nej, grejen är så här. Vi är ju lite... Vi har en viss pressetik även i den här podden på något sätt. Även om vi varken har podd eller... press.
Distans och raljans, det är ju ledorden för oss när vi, alltså, när vi delade cell med Helge Fossmo.
Ja, men vi hänger ju inte ut någon ordblind, tondöv analfabet bara för att han har misshandlat sin flickvän.
Nej.
Det är ju ingenting som vi hjälper till.
Absolut
med.
Inte.
Vi kan läsa på Flashback, det står.
Ja, på tal om tondöv, kul också att Johanna Möller nu lanseras som helt oskyldig i en serie på Viaplay.
Arboga mörderskan.
Exakt, hon är ju helt oskyldig. Nu har de grävt upp henne också. Så fort det är en kriminell som sticker ut lite från den övriga gråblå massan som sitter på våra kåkar, då ska det göras en Netflix-serie. Nu var det här Viaplay i för sig. Har du sett Viaplay-serien om Johanna Möller? Där är hon ju helt oskyldig. Hon är ungefär som bogvisiret på Estonia-dokumentären. Hon är ju helt oskyldig, har inte gjort någonting.
Nej, och hon är väl ungefär som Helge Fossmo, det vill säga en manipulatör som kanske själv inte gör någonting. Sen har hon ju lurat de här stackars 12-åriga afghanerna som hon har då härbärgerat, haft både som älskare och inneboende, vad jag förstår, och sen utnyttjat för att begå de här brotten. Men hon menar väl kanske att de här afghanerna helt enkelt, ja, genom språkförbistring eller annan förbistring, har missuppfattat hennes order och tagit koll på hennes pappa och nästan mördat hennes mamma. Eller om det var tvärtom.
Mm-mm. Kan hon likt en ung afghan få resning i rätten? Kan hon tack vare den här, för att det ska man veta att Domstolsverket och våra liksom rättsvårdande myndigheter, de tittar ju och hörsammar i media och kommer en Viaplay-serie. Ta haverikommissionen med Estonia. Hade inte han producerat den där Evertsson, producerat sin grej om att det var ryska, vad var det, hunner och mongoler som hade kört in pålar i sidan på Estonia?
Ja, det var galärer som hade seglat rakt in i Estonia och tryckt en åra genom bokvisiret. Det var väl det som hade hänt?
Hade inte han presenterat sin dokumentär som sen vann stora journalistpriset, fast det mesta verkade vara ett falsofarium, så hade ju inte den här haverikommissionen återuppstått ur sin linda och återigen fått granska det. Samma sak kan nog hända med Johanna Möller. Vad gör Lamberts nu för tiden? Sitter han fortfarande och bakar kladdkaka? Kan inte han ta sig an Johanna Möller? Han har ju en teknik i utdragssoffan hemma i Mexitegelbilen som kanske skulle hjälpa till.
Jag ser ett möte mellan Johanna Möller och Lambert sån här.
Hej, det är jag som är din pappa. Oj, 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 Johanna. Det är lilla pappa som kommer. Är du oskyldig?
Mexitegel!
Mexitegel! Du har lyssnat på ett avsnitt av Inaktuellt, raljant, elegant och alltid relevant. Sveriges mest aktuella podd. Vi har klarat av rysshärjningarna 1719 ända fram till Johanna Möller på Viaplay. Vi går ut på lite country, Hans.
Ja, vad trevligt.
Och nu ska vi gå ut och äta fläsk med löksås på ett mycket, mycket känt nöjesetablissemang, Hans. Men vi kan väl inte säga vad det är för ett ställe, för då kommer folk sitta och käka lunch där med oss. Och ja, vi har fått en
Våra fans, tänker du?
Ja, våra fans. De som skickar både hotmail och mail som tar avstånd. Det är någon som heter Mimmi som mailar mig och tycker att jag är i stort sett den sämsta människa som någonsin har levat. Jo, tack Mimmi. Jag vet att jag är det. Men fortfarande kan man få göra en podd i åsiktsfrihetens narrativ Sverige.
Ja, men vad tyckte du om mig förresten?
Du får idel ros.
Jag tänkte väl det.
Du är lite som en Haijby hos Gustav V. Ja. Du kommer upp med dina majblommor. Det är ingen som har några som helst synpunkter mot dig, Hans, och dina åsikter här i det totalitära narrativet genus Sverige. Oliver Bergman i studion, Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Var hör man oss normalt sett, Hans?
Ja, det är på podplay.se eller i podplay-appen. Och där börjar vi rullas ut på onsdagar, det vill säga ja, en dag innan gängse poddar. Där kommer vi ut på torsdagen.
Det där heter ju jättehäftigt Early Access.
Ja. Du ska prata engelska så ska det vara så jävla flott, men det är ju ingenting.
För tidig avgång heter det när jag pratar med en urolog. Grattis, du har genomlevt ännu ett avsnitt av Inaktuellt-podden. Vi håller på att bli en riktig framgångssaga, men det är en bit kvar.
Ja, det är det. Mest saga just nu.
Podplay, en del av